Ja, jag vet. Ja, nu var det jag som hittade på några dumheter där. Nej, det var inte jag. Då kommer man ju ofta igång där. Jag heter Marcus, jag är 32 år, jag bor på Frölunda torg eller ett hus där bredvid. Jag jobbar i Fiskebäck, jag tycker det är ganska kul att spela volleyboll. Jag försöker hålla på och lära mig om att ta hand om blommor. Jag tycker om att spela brädspel. Jag är född i Skänninge. Och sen en liten paus där så får man bara, ah, men det ligger utanför Linköping. Och så får man, vi kan börja berätta det där. Och sen så liksom, ah, men, och vem är du då? Och sen så börjar den andra personen berätta. Eller när man kommer hit till Fiskebäck, vemses är du då? Jag minns fortfarande, jag tyckte det var en jättejobbig, jättekonstig fråga när jag kom hit. Och det kändes som att man supermycket förminskade den man frågade. Ja, men vem ser du då? Men jag är inte intresserad av dig, jag är bara intresserad av om du är en Alströmmare eller Börjessonare eller om det är något annat tjafs. Sen har jag insett att det finns så mycket mer vackert i den frågan också. Det vill jag vara tydlig med. Att man blir instoppad i någon form av sammanhang. Så att, ah, men då förstår jag mer om vem du är och sen är såklart intresserad av vem du är också, inte bara var du kommer ifrån. Men det kan absolut finnas en touch av något exkluderande om man kommer hit och får frågan och va? Och då vems? Jag är min egen. Jag har haft någon konfirmand någon gång som fick frågan och bara så här, vad menar ni? Är det bara för att jag inte är härifrån? Alltså, det finns absolut en fara i frågan, vems är du? Men det är något fint också, för det stoppar in människor i ett sammanhang. Men ingenting av det här svarar ju egentligen på frågan, vem är du? Alltså jag tycker om att spela volleyboll, det är inte så mycket om vem jag är. Att jag bor borta från att torg är inte så mycket vem jag är. Kanske det är att jag är 32. Det kanske ändå är lite av vem jag är. Men inte så mycket, tänker jag. Så vad är det egentligen som identifierar oss som människor? Jag tänker sjukt mycket liksom varumärken och företag och grejer slåss om att vi ska liksom identifiera oss med någonting. Jag tänker Rolex-klockan är en sån gammal klassisk. Liksom. Om du köper en sån klocka, då vet folk lite mer. Ja, men då har du det ganska bra ställt med cash. Du har ändå någon form av social ställning, så att säga. Inte för att den visar tiden bättre än något jag köper på Wish för 25,90. Liksom. Men den visar någonting. Den är lite av en, här har jag lite identitet. Den skickar ut lite signaler. Precis som en keps från Lantmännen kommer skicka ut någon form av signal. Om jag har finskor på mig så kommer jag ändå skicka ut någon liten signal av vem jag är och på något sätt vad jag har för intentioner, tänker jag. Om jag har flip-flop så är det någon form av annan signal som skickas ut. Har jag en ring på fingret? Har jag dreadlocks? Har jag kostym? Eller har jag träningskläder? Eller vad? Allt det där skickar ut lite någon form av berättelse vi vill berätta om oss själva. Det kanske man börjar titta som, vilka berättelser berättar den som sitter bredvid mig här? Och den här berättar också någon berättelse. Kragen här. Att Peter på sin vita skjorta idag, då var det fint idag helt enkelt. Det berättar någonting liksom. Och jag tror att vi ganska medvetet, åtminstone undermedvetet, aktivt vill berätta någon form av berättelse om oss själva. Sån här är jag. Ofta är vi väldigt bra på att läsa de signalerna hos varandra också. Ja, du vill vara sån här och jag ser att du vill vara sån. Det valfria Instagram-flödet berättar absolut en berättelse om personen som har det. Vilken yta, vilken sida den vill visa upp. Ofta en ganska, jag är ganska lycklig eller åtminstone lyckad. Eller jag är i alla fall ganska rolig eller jag kanske är lite ovanlig. Jag är i alla fall ganska snygg. Eller vad det nog är för berättelse. Vi bestämmer ganska mycket av vad vi vill visa. Men ibland funderar jag på hur medvetna vi är om allting som slåss om att vi ska visa upp den sidan. Det är väldigt mycket, tänker jag, bilreklamernas liksom input är ju väldigt ofta det här vill du minsann identifiera dig med. Tänk när folk ser vilken oerhört fet, jag vet inte, Mersa du har. Eller tänk vad bra folk kommer tycka du är när du kör en elbil. Eller vad det nu är. Allt det här bygger på den här berättelsen som vi vill visa om varandra. Men jag tror inte att vi har vår primära identitet i vårt hockeylag. Jag är ledsen David fast om du kollar. Vår familj, vår sexuella läggning, vår nationalitet eller ens vår stora passion eller våra stora intressen är egentligen inte vår primär identitet, tror jag. Och som kristna tror jag det är jätteviktigt att fundera på var har jag min djupaste identitet. Och jag vet inte om du som lyssnar kallar dig kristen eller inte. Om du inte gör det, jag hoppas att du känner dig extra välkommen. Men jag tror att i mötet med Jesus så händer någonting. Någonting avgörande, bland annat för vår identitet, vad vi tänker att vi är. Och vi kan se det när vi läser Bibeln. Att mötet med Jesus gör någonting med människor. De första lärjungarna som Jesus kallade, som släppte allt de hade för händerna, inte ens städade i ordning och hängde med. Någonting hände med dem som personer. Först, nu var de inte längre vanliga fiskare. Någonting hade hänt med deras identitet. Eller Zacchaeus som jobbar som tullindrivare, som samlar in pengar, la lite extra i fickan hela tiden. Han gick från att vara den här egoistiska, själviske, ganska ensamma killen. För i mötet med Jesus förvandlades han till en väldigt generös man. Han, på en, liksom en femöring vände han, för någonting hände med hans, liksom, vem han var i mötet med Jesus. Eller Paulus som gick från att förfölja kristna till att i mötet med Jesus börja predika om Jesus och på kuppen själv också bli förföljd. Någonting hände med hans identitet i det mötet. Och det fortsätter ju med hela historien, vi läser fler bibelberättelser, vi märker det ännu mer i historien sen efter så att säga den bibliska berättelsen är klar och vi går in i någon form av den tid vi lever i. Mötet med Jesus gör någonting med människor. Jag tror att väldigt många av oss som är här, kanske många av de som kollar också, är antagligen här på grund av någon form av sånt möte. Antingen något sånt här som verkligen crash, boom, bang ändrade hela livet. Eller, ja, men jag var i kyrkan en gång och det var lite trevligt. Och jag tror att det kan vara lika mycket Jesus som gör någonting. Paulus, som jag nyss nämnde, skriver bland annat så här i andra Korintherbrevet. Och eventuellt får vi upp det här på skärm. Amen. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla. För att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och jag tror att den där sista versen är något oerhört viktigt. Den som är i Kristus, den som på något sätt tagit emot, sagt ja, det här vill jag tillhöra, är en ny skapelse. I mottagandet av Jesus så liksom byter vi ut den här identiteten. Eller kanske snarare vi får tillbaka den som vi från början hade. Den som Gud från början skapade oss till. Här i mottagandet, nu får du ännu mer bli den som jag från början tänkt att du skulle vara. Och det här är en av de sakerna som är ganska bra på att visa i dopet. Traditionellt sett så tog man ju på den här fina vita dopdräkten efter dopet. Som en bild på det här. Nu har jag klätt i mig Jesus. Jag har fått klä i mig. Och i hans ögon får jag vara hel och ren. Nu tar vi ofta på den innan och döper oss med den. Men det är en bild på nu är jag i en ny fas på något sätt. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och Paulus utvecklar det här vidare i Galaterbrevet. Precis i slutet av kapitel 3 och sen in en bit i kapitel 4. Jag hoppar över en liten passage i mitten där. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner eller döttrar i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Och eftersom ni är söner har Gud sänt... Fick vi med den? Det gör ingenting, jag läser den. Den är sen i kapitel 4. Eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i våra hjärtan och den ropar Abba fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Just det. Det blir ett skifte här. Du är inte längre slav, du är inte längre tillhör något annat. Nu är du son, nu är du intagen i familjen. Du är son eller dotter, du är barn. Det blir också en identitetsskifte. Från har varit där så är jag nu här. I vad Jesus gör. Alla är ni ett i Kristus, säger han. Dels är det en liten känga till den individualismen som vi mer hamnar i idag. Jag tror inte ens Paulus var medveten om att det skulle komma så. Den kommer bara farten. Men ännu mer är det en tillhörighetsfråga. En identitetsfråga. Jag är inte längre primärt svensk. Eller jag är inte primärt fri. Jag är inte ens primärt man. Jag är i Jesus. Primärt i Jesus. Och alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud gjort dig till arvtagare. Det är en sån inbjudan, en sån oerhört utsträckt hand till kom och var med i den familj som jag från början har skapat oss till. Guds ursprungliga tanke. Och det är så stort på något sätt att du får adopteras in i Guds familj. Att han säger, jag har skapat dig, jag älskar dig. Kliv in här i den tanke som jag har. För den är mycket bättre än den tanke du har. Så säger han till mig, och jag tror han säger till oss alla. Att Marcus, du är inte så dum, men du är inte alls lika bra som jag. Det är en viktig insikt på något sätt. Att Gud älskar mig, Gud ser allt som han har lagt ner som jag är bra på. Men jag är inte lika bra som Gud. Tack och lov. Det hade varit dåligt om vi var likadana. Men det här är viktigt för det ändrar lite. Det handlar om vilken historia vi sätter in oss själva i. Är jag främst Marcus Löveborn? Inte längre på väg att bli beachvolleyproffs som jag en gång ändå hade tänkt. Jag kanske insåg att jag inte skulle. Men det var ju en period så var det en ganska stor del av min berättelse om mig själv. Det här är mitt mål. Eller är jag, Marcus, på väg mot karriären? Eller på väg mot familjelivet? Eller på väg mot politiken? Alla i sig bra grejer. Mer eller mindre. Eller är jag, Marcus, på väg mot Jesus? I vilken berättelse här jag stoppar in mig själv får en påverkan i vad jag värderar, vad jag prioriterar och också vad jag söker och tittar efter. Och mitt stora, stora mål är, ja men det ligger nära hans för mig, att bli bäst i Sverige på att spela volleyboll. Då kommer det påverka vad jag ser efter, vad jag söker, vad jag lägger min tid på. Oftast kanske ganska bra grejer. Men det kommer vara där jag har min radar, där jag har mitt fokus, där jag har min identitet. Och det kommer forma. För det finns en enda berättelse, tänker jag, om ditt liv. Som är helt sann. Och det är att du är skapad av Gud, att du är oändligt älskad av honom. Och att du på samma gång, precis som jag och alla andra, är en hopplös syndare som behöver honom. Och att just därför dog Gud för din skull. För att han älskar dig och inte vill att du ska stanna där. Så att du i honom kan få bli en ny skapelse. Och där kommer identiteten igen. Just det, i honom får jag ta emot och bli någonting nytt. Att i honom kan du få självförverkligas. På det sätt som kanske är det bästa användningen av det ordet. Att bli den som du från början ska vara till att vara. Det är ju ett självförverkligande om något. Att få hitta sin primär funktion på något sätt. Och det är en större sanning än om du är man eller kvinna eller svensk eller Frölunda-supporter eller vad som. Men jag tror också att de kan vara förenliga. Jag vill inte på något sätt bygga upp någon liksom antingen eller här. Men antingen tror du på Gud eller så är du på Frölunda. Det vore ju vansinne. Dels för att jag hade fått sparken direkt. Men också för att det är olika arenor. Men jag tror det är en skillnad på att vara cyklist som tror på Jesus eller att vara Guds älskade barn som tycker det är kul att cykla. Det är en fokusskillnad. Vad är jag först och främst? Inte för att det andra är dåligt, men för att det inte är lika bra. Och jag tänker det är en viktig grej att ha med. Och det finns något fantastiskt skönt och vackert i det här att få helt ge sig åt någonting. Jag möter det. Många av dem som jag träffar borta i Kviberg när jag är där och tränar och spelar. Igår morse hade jag träning. Och så träffade jag en av killarna som jag träffar ganska ofta. Och sa nej, men att han var lite trött. Jag frågade varför. Jo, men då kom vi fram till att det var hans nionde träningspass den här veckan. Lördag morgon. Och så började jag räkna lite att så här, oj. Han precis med ett till. Men det var hans fokus låg ju på det. Och då var det där han sökte och det han gjorde. Och det är skitbra grejer, jättebra grejer. Förlåt kameran. Att träna. Det är inga dåliga grejer i sig. Och de här grabbarna och tjejerna som jag träffar mycket där. De lever volleyboll, de andas volleyboll, de tänker volleyboll, de älskar volleyboll. Och de blir fruktansvärt duktiga. Jag har två killar som är 17 i min träningsgrupp nu som spör upp mig på löpande band. För de är så bra och de har ett sånt fokus. Och de har sin identitet i det här. Och det inspirerar mig. Jag vill inte säga att det är en dålig grej, för det inspirerar mig. Framförallt i två saker. Det ena är såklart själv att bli bättre. Jag tycker fortfarande det är jättekul att spela. Men framförallt så inspirerar det mig i det fokus. I den liksom längtan efter någonting som är så stark hos det gänget. Åh, vad jag längtar efter att till sommaren 2021, då vill jag stå högst upp på prispallen på Swedish Beach Tour, som är högsta nivån i Sverige. Det tror jag, det är många som går med den. Och det tycker jag är något oerhört fint. Men det här att helhjärtat försöka någonting som jag tror är ännu viktigare. Och det är där vi kommer tillbaka till identitetsfrågan. Vad är det som jag har på något sätt tillåtit vara min identitet? Och det är det tror jag Paulus ute efter. Det första bibelordet vi hade idag från första, andra Korinthierbrevet 5. Så är det en mening där i början. Vi kanske till och med får upp den. Och han har dött för alla, Jesus. För att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Utan för honom som dog och uppväcktes för de andra stycket där. Inte mer ska leva för sin egen skull. Kanske i många fall en djupt osund grej om det som inte är för min egen skull är någonting dåligt. Men i det här fallet, när det handlar om Jesus, så tror jag någonting fantastiskt. Att när jag får leva för Jesus skull, när jag får kliva in i den plan som han har, så tror jag också att det är en identitetsmarkör som lyser jättestarkt. Och då lägger jag ner tid på det. Och jag lär mig att älska. Alltså den gamla sanning som gäller parrelationer, att vi lägger tid och vi lär oss älska, den gäller ju också Guds relation. Jag lägger ner tid och jag inser hur jag älskar det och jag lär mig älska. Och det här blir det allra sista. Att jag vet inte hur det är för dig. Men jag längtar så oerhört mycket efter att ännu mer ha min identitet i Jesus. Att ännu mer få förstå hans kärlek till oss. Hans vilja och få inse ännu mer hur fantastisk hans vilja är. Hur stor hans plan är och hur mycket skit som händer i den här världen. För att vi gång på gång på gång på gång säger, nej men Gud, jag tror att min plan är bättre än din. Att få inse det vackra i det som han vill göra och kliva in i det. Jag är helt övertygad om att Gud är god och i den godheten vill jag vila. Mer och mer och mer för varje dag. För där vill jag ha min identitet. Vi ber en bön innan vi sjunger en sång. Ja, Herre, tack att du håller. Att du kanske inte är med och slåss på det sättet om att få vara vår identitetsmarkör. Men att du längtar efter att ännu mer få uppfylla oss. Men att du i din oerhörda godhet inte forcerar det, men att du erbjuder. Tack att vi får iklä oss dig i dopet och i tron, att vi får fylla på med mer av dig. Men Herre, framförallt tack för att du är så fantastisk att vi får upptäcka mer av dig. Tack för gudstjänster och samtal och bön och alla möjligheter vi har att komma inför dig. Och vi ber här att du drar i oss. Att det här inte ska vara någonting som vi ska prestera och klämma fram, utan att vi ska få fascineras av dig och bara vilja mer. Vilja ha mer av dig i våra liv. Tack för nattvarden vi ska fira sen, som får bli en sån konkret grej att vi får närma oss dig, får ta emot dig, ta emot din död och din uppståndelse och det liv du gör. Och genom allt, Herre, tack för att du älskar oss så mycket att du ville dö för att vi ska få leva. Amen.